En podcast från Sportbladet.
Malmö IP, efter lunch och Therese Sjögran, du har fått i dig lite mat och är redo för att snacka lite VM, eller hur?
Absolut, det är det som stundar nu, så det visar fram emot det.
Jag frågade nyss om du hade packat, det är alltså när vi ses ett par dagar kvar innan ni sticker, 7.00 tror jag planen skulle gå, det var hiskelig tid på lördag.
Ja, vi åker upp redan fredag, så vi är alla på plats på Arlanda. Så inga förseningar och såna här grejer. Så det blir en tidig morgon, men det är skönt att vara på plats. Så ja, jag har inte packat än, för vi har inte fått väskorna, så jag väntar på dem.
Vad är det du, tre saker som du inte åker till Kanada utan då? Personliga saker?
Ja, det är ju mina skor. Mina fotbollsskor. Min mobil och en sån här... vad heter den? En sån här rehabboll.
Som man rullar på. Små, eller? Precis. Ja, sådana blå med piggar?
Nej, ja. den är faktiskt orange och svart. Ja. Och sen är det stenhåll. Så den rullar jag mycket på. Baksidor och framsidor och så. Väldigt viktig i min ålder.
Så den ligger du på hotellrummet och rullar på kvällarna?
Absolut. Ja.
Du är ju personlig tränare och vet hur du ska ta hand om dig själv. Jag pratade med Marta precis, som sa att om hon nu ska spela ett VM till så får hon väl höra med dig hur man sköter fysiken då?
Ja, så det handlar mycket om att hitta sitt eget sätt att träna på och återhämtning också för den delen. Jag har aldrig, innan jag skadade knät så har jag nästan aldrig behövt ta behandling. Men efter det så har jag fått lägga mycket tid på rehab och så här. Och, det hör till. Man är lite... Som jag har varit väldigt förskonad från skador innan, så blir man lite... Ja, här ska kroppen få bestämma nu helt plötsligt. Men det är väldigt viktigt att ta hand om sig själv mellan matcherna. För det är tajt, det är bara 3 dagar mellan.
Är det frustrerande, den känslan av att kroppen inte riktigt orkar... dels att du får skador, men också att den inte liksom är lika schysst tillbaka som när du var 20?
Ja, det är klart. Det blir ju ansträngt, så är det. Och ibland känner man liksom, kom igen nu. Alltså... Det är inte mycket man har kvar liksom, och det hänger väldigt mycket på att man är pigg och speciellt med min spelstil, jag måste känna mig rapp och för att jag ska kunna göra det jag brukar. Så det, ja, ibland vill inte kroppen och då får man ta lite mer rehab.
Är det vilan som är viktig då, eller har du några mirakeltricks liksom? Något du stoppar i dig?
Nej, inte så. Det är väldigt mycket att ta behandlingar för rygg och baksidor och så här. Att man känner att, för det kommer oftast från ryggen när man har problem. Så den tar väldigt bra hand om. Men ibland är det bara så att kroppen inte vill, och då får man acceptera det den dagen. Och sen förhoppningsvis så är man lite piggare dagen efter.
Du, tätt mellan matcherna, och jag vet att Pia Sundhage har sagt att hon inte vet om en Caroline Seger klarar av att spela till exempel alla matcherna. Klarar du av att spela alla matcher om det går hela vägen i ett VM?
Jag hoppas det. Alltså, jag är ju van att spela på konstgräs och jag tål väldigt mycket träning. Så jag hoppas det. Sen kan ju allting hända, men som det känns nu så tror jag inte det kommer bli någon problem. Jag har spelat mästerskap innan och då har jag spelat nästan alla matcherna. Nästan 90 minuter i alla, så det är jag inte så orolig för.
Pia Sundhage sänkte förväntningarna lite efter Hanna Folkessons skada. Alltså hon gick ju av där, eller hon gick inte av, men hennes korsband smällde på sista träningsmatchen mot Danmark. Sen har Pia varit lite så här, nej, men tagit tillbaka så att hon sänkte förväntningarna. Men hur ser du på det? Det är rimligt att kanske... Med tanke på en skada på Folkesson och på det sättet som ni ändå haft lite problem med så mycket insläppta mål, sänker liksom era förväntningar och kanske våra förväntningar inför mästerskapet?
Ja, jag tror i alla fall först och främst har vi ju verkligen sänkt förväntningarna utifrån, från media och så vidare. För vi spelar bra i Algarve, men vi har ändå, de här två sista matcherna har ju inte varit bra. Så jag tror det är ju... Det är bara positivt för oss, tror jag. Vi är aldrig bra när vi kommer in som favoriter. Vi gjorde det i ett mästerskap, trots att det var 2009. Och vi åkte ur i kvarten mot ett Norge som vi ska slå alla dagar i veckan. Liksom. Så jag tror det är bara bra för oss.
Kanske lite så här mediestrategi helt enkelt.
Ja, precis.
Nej, men det är inte sånt där jag har uttalat liksom hemligt i gruppen. Att nej, men nu dissar vi oss där liksom.
Nej, det är, alltså det är klart man alltid vill vinna och spela bra, men jag kommer ihåg 2011 hade vi dåliga genrep då också, och det var ingen som trodde på oss då heller, och vi tog ett brons, så jag tror vi är bättre när vi slår underläge, och det gör vi verkligen nu.
Ja, men det är därför jag menar, ni kanske har bestämt er för att dissa lite utåt här.
Ja, nej, det är ingenting som vi har bestämt. Nej. Jag kan ändå förstå Pia lite att hon ja, blir lite osäker på var vi står, och vi har fortfarande några skador med Dahlqvist och så vidare, så vi får se. Vi har en match kvar innan VM börjar, och så vi får se hur det känns och det ser ut.
Du, ni har under då VM-kvalet försökt och utveckla anfallsspelet, bland annat ändrat spelsystem då med en släpande Caroline Seger på mittfältet och tre mittfältare framför, fortfarande två forwards. Och känslan är ju att ändå att ni har tagit kliv när det gäller liksom att hålla i boll, vårda boll och våga spela runt. Men defensivt så har det ju inte varit så lyckat. Hur ser du på det? Vad är det som inte har stämt? Och vad är problematiken i de här matcherna?
Ja, så det som vi har problem med i år tycker jag redan från början är att vi har släppt in så enkla mål. Och det gör ju att vi hela tiden får jobba i uppförsbacke. Och som Schweiz då, när vi släpper in två lätta mål igen, alltså det kommer en dag när vi inte orkar vända, och det var en sån match, vi kommer liksom inte till vår rätt, och så det måste vi fixa till. Jag gillar den spelidén som vi ändrat till, där Seger får den sittande rollen och kan styra väldigt mycket, men jag tror problemet blir, alltså alla lag har ju läst av hur vi spelar, och Seger ska ha mycket boll och så vidare, och så när de stänger henne så får vi lite problem. Men vi får se, nu har vi ändrat till 4-4-2 och alla har ju den spelidén i ryggraden, så det ska vi ju klara av. Men jag hoppas ju in i det sista att vi kommer att spela med den andra, för jag gillar det.
Ja, för det blir ett bättre anfallsspel.
Jag tycker det, och med de spelarna som vi har i backlinjen så ska vi ju egentligen fixa det. Fischer som är liksom stark och kan vinna närkamp och glidtackla och så vidare, och så Berglund som är jättebra med bollen, och så både Ruben och Lina som är, alltså Ruben supersnabb och Lina som är otroligt bra passningsspel, så det känns konstigt att vi släpper in så mycket mål, för den backlinjen vi har tycker jag är bra.
Ja, för det har blivit också lite sådana här, som du säger, enkla mål, men också lite så avslöjande mål när det har droppat ner en lång boll bakom backlinjen. Kan man bara justera det genom att vara lite lägre i utgångsposition?
Ja, så vi vill ju hålla laget väldigt kompakt, och jag tycker backlinjen får ju, alltså när vi släpper in mål så är det klart de får skit. Men det är klart att vi längre upp måste sätta pressen, och när vi inte gör det, det är klart att bollarna kommer bakom, så det hänger ihop. Det är inte bara backlinjen som har fallerat, utan det är försvarsspelet över hela banan så måste det bli bättre.
Och kanske att man lär våga spela upp på annat sätt än via Caroline. Alltså det blir lite så att alla blir lite segerberoende, känns det som. För man vill ha henne med i uppspelsfasen. Kan man hitta andra vägar där?
Ja, alltså det är det. Vi tre som spelar framför måste ju, när de stänger av Seger, måste vi ta ett större ansvar. För då kan vi hitta Seger i andra läget. Att backlinjen spelar förbi henne och sen kan vi hitta henne i nästa. Så när de gör det så måste vi framför ta ett mycket större ansvar än vad vi har gjort.
Det känns som under de här matcherna att det har varit mycket diskussioner i laget efter matchen, och att spelarna pratar mycket med varandra. Är det så att Pia Sundhage har ett väldigt högt i tak där? Att ni får lov att liksom påverka och vara delaktiga? Eller är det ändå Pia som sätter ner handen och säger liksom att nej, men nu ändrar vi tillbaka spelet?
Ja, alltså det är ju Pia som bestämmer det helt och hållet. Vi kan ju tycka och tänka liksom, men det är ändå hon i slutändan som bestämmer. Och nu efter den här matchen mot Schweiz så bara ändrar hon 4-4-2, och då får vi acceptera det. Det är inte mer än så liksom. Vi hade ett snack efter Schweiz-matchen och jag tyckte det var bra. Alla fick verkligen säga vad de tyckte, och vi var jättebesvikna på oss själva, och jag tycker jag säger att vi verkligen tag i det där och blåsa av huvudet på oss lite. Och det tror jag vi behövde.
Hon kan ju göra det. Hon har ställt höga krav på sig själv och på sin omgivning.
Ja, det ska hon göra. Så i ett landslag så ska man, ja, du ska vara en färdig toppspelare där. Du ska kräva allt av varandra. Och Ibland krävs det att någon, alla är inte som säger som uttrycker känslor på det sättet, men jag tycker det var jättebra att hon gjorde det, för det blev liksom ett wake up call.
Var det redan där i Eskilstuna eller var det när ni kom till Stockholm?
Nej, det var direkt efter matchen.
Ja, inom klassrum. Mm. Vi undrade varför det tog sån tid, men kan vi förstå nu. Hur tuff var hon då?
Nej, så tuff som det behövdes. Det var många som verkligen sa och vad de tyckte. Och, ja, det kändes som vi var med på det alla. Mm. Vi var samlade allihopa och det var ett jävligt bra snack.
Mm. Vilken roll har du i laget när det gäller den delen? Liksom att snacka och säga vad man tycker. Har du en framåtroll där liksom, eller är du lite mer försiktig?
Nej, jag säger vad jag tycker, absolut. Och, jag är inte den som är på plan kanske som skriker och gamar, utan jag visar mer med mitt kroppsspråk och så här. Men det är klart att jag vid sidan av säger vad jag tycker. Det är många som gör det, vi behöver fler som gör det. Men jag tror att i stor grupp så blir det ofta samma spelare som säger någonting. Kanske de som varit med länge och så vidare. Men det behöver bli mer och mer, och det behövs, för att alla sitter på så mycket kunskap, och vi måste bara ut med det. Att man vågar säga.
Om man tittar på plan då, jag menar, du har ju en viss erfarenhet, 38 år och spelat landslaget sedan 97. Mm. Ja, precis, säger du så här. Är det varje gång du har det där att du känner, oj, vad länge det ändå är?
Ja, det är klart, det känns otroligt länge, men det känns samtidigt som igår. Alltså åren har bara flygit förbi.
Kommer du ihåg din första landskamp?
Ja, det gör jag.
Ja, det gör jag. Vad tänker du när du tänker på den?
Det var otroligt stort för mig, för jag hade inte spelat i Allsvenskan än. Jag spelade Division 1 med Vä på den tiden. Så gick vi upp i Allsvenskan. Och så hade landslaget ett läger där på hösten efter ligan var slut. Och då ringde Marika mig. Så jag fick följa med.
Vad tänkte du då när hon ringde?
Jag kom knappt ihåg vad hon sa. Alltså jag var tvungen att ringa upp henne senare och fråga igen typ när och hur vi skulle åka. Liksom. Så, ja, det var en helt otrolig känsla. Och jag tror vi var iväg i 10 dagar. Vi fick åka till USA och spela 2 matcher. Jag fick inte många minuter, men jag fick ändå hoppa in och känna på hur det var att möta de allra bästa.
Det var cool start och modigt att hon vågade plocka dig, även om det
inte var så roligt.
Vad hade hon sett, tror du?
Alltså jag gjorde ganska många mål det året, tror jag. Och jag spelade forward och jag hade en bra säsong. Så det var häftigt att hon vågade ta ut mig fast jag inte hade spelat på högsta nivå.
Och nu är det alltså då 97 och vi 2015, så det är ju lite perspektiv och det har hänt lite saker i landslagskarriär. Men om man bara tittar på det här bagaget som du tar med dig av erfarenhet till Kanada, vilka bitar där är viktigast för dig på plan och utanför, om vi börjar på plan?
Ja, det är ju att jag alltså tar ansvar och verkligen visar vägen för de som är yngre och kanske försöker sprida det lugnet som jag har med tanke på att jag har spelat så många mästerskap innan. Man är inte lika vad ska man säga, det är klart jag ser fram emot detta och jag det är det finaste du kan spela ett VM, men man är inte lika nervös och så här längre, utan jag ska försöka hjälpa dem som är yngre och att de hittar i alla fall lite av det lugnet som jag har.
Hur kan du göra det i liksom rena som match, inför matchsituationer och under matchsituationer?
Ja, det är alltså, innan är det väl mest liksom att bara berätta om situationer och vad man kan hamna i för situationer i ett mästerskap, för det kan ju bli så här att vi förlorar första matchen. Vad händer då? Om vi vinner, vad händer? Alltså att man liksom, ja, berättar. Och jag har varit med om båda. Att vi har förlorat och vunnit. Så. Sen på plan blir det ju mycket att jag tar plats. Vågar ha boll och spelar enkelt. Och, jag hittar ett lugn i laget. Det är svårt att förklara, men när jag har varit med mycket så blir det ett stort ansvar och det känner jag det, men det är liksom inget som tynger mig, utan det ska bli kul.
Ja, precis, och du åker dit för att spela fotboll också. Ja. I vilka situationer känner du att du har erfarenhet när det gäller ditt sätt att spela, för du är en bolltrygg teknisk spelare. Hur ute på plan liksom, vad är det som händer där med den erfarenheten?
Alltså jag är ganska bra på att bestämma tempot i matchen. Det kan vara att vi har spelat på Sofia Jakobsson 4 bollar i rad. Då vet vi att det är rally liksom rakt fram. Alltså när jag får den, att jag verkligen behåller bollen inom laget. Att vi ja, kanske tar det lite lugnare just då. Och sen att vi växlar tempo igen. Så ja, försöka växla tempo så mycket som möjligt.
Är det svårt för motståndarna där? För det, liksom, det kan ju förändra även deras rytm givetvis. Inte bara påverka era egen rytm.
Nej, det är sant. Alltså, alla lag vet att Sverige är en av de bästa på att ställa om. Så det ska vi absolut utnyttja. Men ibland har vi sprungit väldigt mycket och då måste vi behålla bollen inom laget. Och det är väl där mina kvaliteter kommer in mer än att springa upp och ner som Sofia gör.
Ja, och Sofia gör det, och hon gör det väldigt snabbt. Så ja. Det behöver man inte tveka på, man vet var hon kommer.
Ja, ja, ja.
Men hon har blivit bättre med boll, har hon inte det?
Absolut.
Det känns som att hon det sista året i Frankrike har tagit ett enormt kliv.
Ja, jag tror att hon har hittat rätt liksom. Hittat rätt klubb och man ser att hon har mycket, mycket mer självförtroende och går mycket rakare på mål och så vidare. Så att, nej, det känns som hon verkligen har hittat formen. Så det gäller bara att hon håller kvar den nu. De har sagt uppehåll nu snart också. Så det är viktigt,
ja, de har vilat denna veckan. Eller, ja. Det var slut förra helgen. Mm.
Så det är viktigt att hon får vila upp sig nu och sen kommer pigg till VM.
När man tittar på alltså erfarenhet i andra situationer utanför, du säger att du är inte lika nervös och kanske inte lika stort. Det här med perspektiv är ibland viktigt i idrotten, för det kan också leda till att du är mer avslappnad och mer där när det faktiskt krävs. Har du känt det i andra situationer när ni spelat att alltså när det inte betyder så mycket som det kanske gör när man är 20? Det betyder mycket, men du förstår mig rätt. Det är inte så att livet går inte under om det är så att ni skulle åka ut en kvartsfinal. Är det perspektivet någonting som du känner att du har starkare nu än tidigare?
Ja, lite är det väl, och man känner sig inte lika, det är inte, allting är inte ett måste längre. Det är mer att det kommer naturligt. Och spela en öppningsmatch i VM, det är ju så stort det kan bli, men det är ju liksom, vad ska man säga, det är en jättestor känsla, men känslan är mer behaglig på något sätt. Du har gjort det innan och det är liksom inget konstigt, utan det är bara, det ska bara göras. Jättesvårt att förklara. Men...
Nej, men det är en behaglig känsla, tror jag, är kul. För då det innebär ju ändå att du på något sätt är där i situationen, jämfört med att om du är nervös så liksom stänger av sinnen och intryck.
Ja, precis. Och jag menar, detta är det sista mästerskapet jag gör.
Alltså, många gånger kommer ni tänka på det varje dag.
Ja, precis. Nej, men så att jag ska verkligen försöka njuta detta mästerskapet. För ibland när man är på sådana här mästerskap, man är ung och man vill mycket och man glömmer nästan av. Det enda som är fokus, det är matcherna. Det är klart det är det nu med, men det blir ett helt annat fokus på något sätt. Och jag ska verkligen försöka njuta och ta en match i taget.
När du har varit på dina tidigare mästerskap, är det någon sån situation som har varit riktigt besvärlig för dig att uppleva? Som har liksom satt avtryck?
Alltså inte något sånt jätteavtryck så, men jag kommer ihåg VM 2007. Och vi skulle möta Nigeria i öppningsmatchen och vi kände verkligen det är en match vi måste vinna. Vi hade USA och Nordkorea och vi var väldigt spända och nervösa inför den matchen. Och vi kryssade oss och det var det som gjorde att vi i slutändan inte gick vidare. Så det, ja.
Mådde du dåligt efter det liksom? Eller dåligt men att det tog mycket energi?
Ja, det gjorde det, för att vi hade lagt så mycket fokus på den första matchen och vi ville verkligen vinna denna. Och så när det inte gick så blev det liksom att man, ja, vad händer nu? Så att man, ja, jag tror inte man ska, även om vi skulle förlora första matchen i Kanada nu, så har vi fortfarande 2 chanser till. Att man inte liksom sätter alla pengar på första matchen och sen är man körd. Så, men som sagt, man lär sig av sina misstag och ja, det kommer bli, det är en viktig match, men det kommer inte avgöra hur hela VM kommer att sluta.
Och sen vet ni ju faktiskt hur ni ska hantera USA, för det har ni gjort några gånger. Vi får USA hela tiden i grupperna.
Ja, alltså alla VM jag har spelat så har de ju varit i gruppen. Så,
vad är det som är svårt med USA, att möta USA?
Alltså de är ju väldigt kraftfulla och allting ska gå i 190 liksom, så att det gäller nästan att de första 20 minuterna i varje halvlek att man reder ut den stormen. För att då tröttnar de till slut och det kommer att finnas ytor. Så det gäller att vara kalla och låta dem springa av sig och sen får vi sätta prägel på matchen.
Och den, men finns det så? För jag tycker alltid att de har en sån här tendens till att liksom ge järnet in i slutet, men de kanske tröttnar lite liksom, om de inte får utdelning. Blir det frustration då eller?
Ja, alltså jag kommer ihåg att vi mötte dem 2011 i VM då. Då det är klart de öste på i slutet för vi hade 2-1. Så det är klart att de har energi kvar. Mm. Men man märker det efter när de inte riktigt får utdelning efter de här första minuterna i båda halvlekarna, så blir de lite... Ja, att de nästan går bort sig i vissa situationer. Så det gäller bara att vara kalla.
Då kommer rutinen in.
Precis.
Ja, den har du. Då plockar du ytorna liksom. Ja, kanske kan bli ett snickmål också. För det har du ju ändå slagit till med nu.
Ja, det blev ju ett nu mot Skottland i kvalet. Så, men
det hör inte till vanligheterna.
Nej. Det är verkligen inte till vanligheterna.
Men man vet aldrig. Du, om man tittar på rutin då, det här med att vara på ett mästerskap, det är en lång period för er. 38 år och sen, hur mycket gemensamt har du med 20-åringarna liksom i laget?
Ja, det blir väl inte... Alltså, det är klart att man hänger med alla, men man har inte jättemycket gemensamt med dem, så är det ju. Och de känner nog att jag är typ urgammal, så jag är inte så rolig att hänga med ändå, men... Alltså man hittar ju de man hänger med. Så,
men... Det blir inte så att du liksom hänger med på ledarsidan liksom.
Nej, där är jag inte än. Nej. Så gammal är jag inte.
Det är så gammal är du inte. Nej, de är några snäpp äldre.
Ja.
Men Seger, vilka hänger du med?
Ja, det är ju Seger. Sen är det Berglund, Olivia. Olivia då, och Berglund är ganska unga. Ja. Jag tycker Berglund är så ung, men det är bara för att... Ja, jag är ju 10 år äldre än henne, eller 11 var det. Olivia vill jag inte ens tänka på. Men, ja, men det blir väl ofta de man hänger med. Och sen Fischer och Lina och så.
Ja, så du har ändå dina liksom. Och det är ganska mycket klubbkompisar.
Ja, det är det ju. Mm. Men det blir, alltså den fritid man har, då måste man ha de som man är närmast runt omkring sig. För man, det är de man slappnar av med och... Man måste hitta det lugnet emellan matcherna. För man kan inte vara här uppe hela tiden. Utan man måste chilla också. Mm.
Ja, och den tiden är ju viktig. Det kan ju vara väldigt betydelsefull under ett mästerskap. Men du får liksom aldrig så här långtråkigt. Du eller kommer ligga på hotellrummet och fundera på vilka värvningar du ska göra till Rosengård. För du är ju klart nu blivande sportchef här efter VM.
Ja. Det är en ny karriär, så det, ja, det ska bli skitkul. Alltså mycket nya utmaningar i allt vad det innebär. Liksom, spelarrekryteringar och tränare och hitta unga talanger och så vidare. Så det, jag ser fram emot det, men det kommer bli tufft. Så är det, jag har mycket att lära.
Vi sitter på ert kansli här och Claes Kjebbe som är vd, han var noga med på presskonferens att Therese får inte störas med frågor om det här före VM och så vidare, men nu är dörren stängd så han märker inte det ändå. Men hur mycket upptar ändå det här kommande uppdraget din energi och tid?
Alltså inte så jättemycket ändå. Det är klart att jag får frågor så här, men det var rätt skönt att få ut innan VM börjar och ja, få svara på de mesta frågorna och så här. För då kan man liksom släppa det. Och jag tycker ändå att det har ändå funkat efter presskonferensen. Och försöker tänka på det så lite som möjligt. För det är ändå, jag har ett VM att spela och det är det som går allra först.
Men det är också en svår rekrytering. För det blir med största sannolikhet och kanske när det här sänds med all säkerhet... En flytt för Anja Mittag till PSG och det är en viktig spelare. Börjar du tänka redan där vem ska ersätta? Du kanske kommer att titta på VM och scouta samtidigt.
Ja, alltså det är klart att jag bollar lite med Erling om spelare och så här, men det är ju han som får lösa det här nu innan. Eftersom jag börjar första augusti. Så det är klart, Anja blir jättesvår att ersätta. Det är en forward av högsta klass och som jobbar hårt. Det är inte många forward som gör 20 mål och samtidigt är otroligt bra i försvarsspelet. Så vi får se vad vi kan hitta. Det blir inte lätt.
Mm. Får ringa hem till, ifall du hittar något bort i Kanada.
Precis, ja.
Du, när du tog det ansvaret så sa du ändå att det skulle bli väldigt kul att titta på unga talanger. För det Är du inte ute och tittar på så mycket av naturliga skäl kanske innan då? Hur kommer det arbetet se ut? Kommer du vara ute på mer matcher lokalt eller hur tänker du där?
Ja, det kommer det ju bli. Mm. Alltså se mycket fotboll runt omkring Malmö. Och jag tänkte, nu är det ju U19 EM i sommar också. Så ska försöka ha koll på de matcherna så mycket det går. Så det kommer bli mycket sånt. För där har jag verkligen ingen koll. Som tur är så är Erling jättebra koll på våra talanger, så jag får ta till hjälp med honom där liksom. Så vi får se. Det ska bli kul. Och det ska bli riktigt kul att se om man kan hitta någon riktigt supertalang. Gärna här runt omkring Malmö och kanske i vår klubb redan. Så
de som finns där ute kan äta mycket havregrynsgröt efter sommaren så kommer du.
Precis, vi kommer sitta på många arenor runt omkring. Så det ska bli riktigt kul faktiskt.
För när du tittar på fotboll så tittar du mer på herrfotboll? Alltså som intresserad så, eller?
Nej, jag ser ganska mycket damfotboll också. Det som går att se via stream eller vad det nu är. Men såklart blir det mycket herrfotboll eftersom det är det som visas. Så jag har ju koll på toppfotbollen på damsidan. Men ungdomsfotbollen, den är jag lite sämre på.
När du tittar på fotboll, tittar du på all fotboll av intresse? Är det för att du är så intresserad eller är du någon supporter av något lag? Så?
Nej, det är jag faktiskt inte. Utan jag ser faktiskt den fotboll som visas. Mm. Och jag ser väldigt mycket fotboll för att jag är jätteintresserad. Mm. Nästan lite nördig kan man säga. Mm. Alltså jag kan se vilken match som helst. Och, ja, det blir liksom rogivande på något sätt. Bara ha dem på i bakgrunden och spelar ingen roll vad det är för match egentligen. Så ja, ser jag väldigt mycket.
För det är inte helt vanligt. Jag upplever många spelare, de fotbollsspelare som jag träffat som inte ser fotboll liksom, när de är lediga. Är du lite ensam om det, tror du?
Jag vet inte. Alltså, vi är många i laget som brukar alltså, träffas och kolla på fotboll. Speciellt om det är så här Champions League eller om det är någon viktig match i damallsvenskan och så vidare. Så att det är ändå många i laget som kollar fotboll. Men det är som du säger, det är inte alla som sitter och kollar på matcher alltså varje kväll, men det, jag gillar det. Det.
Vad är det du hittar där som utvecklar dig själv liksom, som spelare? För man lär sig rätt mycket genom att titta på fotboll.
Ja, absolut. Det blir mycket, jag kollar väldigt mycket detaljer. Mm. Hur en spelare till exempel tar emot en boll eller flyttar en boll när motståndarna kommer i hög fart. Och sånt gillar jag att titta på. Och speciellt då på herrfotbollen. För de är ju toppen på herrfotbollen är ju lite vad ska man säga? Nej, så speciell. Alltså de spelarna är ju så otroligt bra så man kan lära sig väldigt mycket av dem och hur de rör sig och hur de tar löpningar och så vidare. Så det kollar jag väldigt mycket på.
Är det några speciella spelare där som du?
Jag gillar ju Royce till exempel i Dortmund, Messi såklart. Neymar gillar jag så han är ju så han gör ju aldrig någon sån superfinter, men hur han drar kroppen och tar sig förbi med sin fart och det är riktigt kul att se.
Försöker du ta med dig något av det ut på plan själv?
Ja, kanske inte snabbheten.
Ja, men snabbhet, ja.
Nej, men det är liksom den känslan av att veta, alltså innan du får bollen så du vet vad du ska göra och du vet att den spelaren som kommer ut där kommer att ta en chans. Det är den bästa känslan.
Har du någon sån situation tillbaka till den? Liksom någon sån?
Alltså det, jag är inte heller en sån spelare som gör massa översteksfinter och så vidare. Utan jag är mycket alltså med hur jag rör min kropp och kroppsfinter och så. Så det är ingen speciell situation så. Det händer nästan varje match för att man känner att man har det övertaget. Det är det bästa.
Vi hoppas att du får det många gånger under VM. Eller hur? Om man ser till de mästerskap som du har gjort, vilket vi var inne på, någon situationer som har kanske präglat dig, om man säger då negativt eller satt spår, så vad är det som har lyft dig liksom? Vilket mästerskap känner du har varit ditt allra bästa upplevelse?
Jag skulle nog säga 2011 nu
ja, det var
förra VM:et i Tyskland. Ja, jag tycker alltså hela laget gör en otroligt bra insats genom hela mästerskapet. Det är väl egentligen bara Japan-matchen i semin som där vi inte kom upp i nivå. Både Fischer och Seger var ju jag tror Seger var avstängd. Eller om Fischer, spelar ingen roll. Båda var borta i alla fall och vi fick ändra mycket. Jag säger vad skadan hon fick gå av på uppvärmningen. Så
ändrade ni för mycket där inför matchen?
Jag tycker det.
Ni var ju tvungen att ändra, men...
Jag tycker det. Mm. Det var liksom ganska mycket ändringar sent in på och så här. Så att, ja, men annars tycker jag det mästerskapet verkligen... det är någonting som jag verkligen kommer ihåg. Och, jag gjorde ett bra mästerskap själv också, så det är det som sitter mest i huvudet.
Och det var Thomas Denneby, sen har haft Marika och så Pia Sundhage. Vad är det framförallt som hon jämfört med Thomas och Marika då, har fört in liksom i det här landslaget? Och vad ser du i hennes styrkor?
Ja, det är ju att hon förändrar liksom vårt sätt att spela bollen genom laget. Och vill att vi ska bli mer bolltrygga och hela tiden uppmuntra oss och spela kort och... Gör vi ett misstag så är det fint. Du har i alla fall försökt att liksom lösa situationen istället för att liksom bara slå en långboll. Som vi, ja, vi är ju bra på det också, men att man hittar en variation i det. Sen är hon väldigt bra på att inspirera och inför matcher och få en verkligen att tagga till. Så. Ja.
Det är ju ofta så ganska glatt och skön stämning sådär, men hur ser det ut när vi inte ser liksom, på taktiska genomgångar och sånt där? Är hon liksom ganska kraftfull i sin information då mot er, eller?
Ja, jag tycker ändå det. Det är, när det är allvar är det allvar liksom. Mm. Och det, man märker när det är allvar, när man kan liksom så skämta lite, men så det är ganska skönt för att ja, man vet när man känner av henne ganska väl när det är allvar och inte.
Ja, och då är det är kanske viktigt också att man har det, att det inte bara är glatt och klämmigt hela tiden, utan att man kan slå på.
Ja, så måste det vara. Mm. Det är klart att man ska ha en bra stämning och så här, men man måste också när det väl är allvar, att man är allvarlig liksom.
Du, Pia sa ju när jag träffade henne och poddade i vintras här, och det vet du om för du hade fått frågor om tidigare, att vi hade pratat länge och pratat också både om VM och jämställdhet, och ändå när jag frågade då, för tidigare har hon haft kvinnliga inspiratörer, om hur hon såg inför VM då, och så, det var ju då hon berättade att hon gärna hade sett att ni fick en hälsning från Zlatan Ibrahimovic, eller att han kom in och sa något, eller en videohälsning. Tror du att ni får det nu när ni åker till VM, och vill du ha det?
Jag vet inte, det är... jag tror inte vi kommer få det av Zlatan. Men det hade varit kul om vi hade fått det, såklart. Han är otroligt viktig för svensk idrott, och han är den största vi har, så det är klart, hade vi fått en hälsning från honom eller han har sagt någonting i media om oss eller lycka till eller vad som helst, det är klart det hade gett ett vad ska man säga, ett eko liksom i Sverige. Men
för er hjärtat, med tanke på att han ändå kanske tidigare har varit lite kontroversiell i sina uttalanden, liksom, hade det känts äkta då? För det var så jag tänkte när Pia sa det, att jag frågade henne och hon sa att jag tror tjejerna hade liksom verkligen tagit det positivt, men hade du känt så med tanke på att det finns ändå den historien där han uttalat sig om?
Ja, för mig personligen så har det nog inte gjort varken från eller till. Så känns det. Jag behöver inte hans godkännande eller att han ska acceptera oss eller vad det nu är. Vill han komma och snacka liksom om allt möjligt, det är fine, men han behöver inte komma och säga till oss att han accepterar oss. Han har gjort sina uttalanden och det förstår för honom. Det är lite tråkigt bara, för det han säger är nästan lag i Sverige, så det är lite synd hur han uttalat sig faktiskt.
Ja, och det var ju både det här med cykeln som var rent riktat mot dig, som ändå var kanske sagt skämtsamt, men det fick ju stora proportioner. Och sen igen, om man tänker, för det känns ju ändå som att liksom, du har blivit försatt i den situationen som du inte har bett om egentligen två gånger på den här galan, och fått på något sätt ta de här diskussionerna om jämställdhet och sådär. Känns det som att det är mer... Verkar ju som att det rinner av dig ganska väl, men att det är viktigt liksom perspektivet ur damfotbollen att det här landar rätt liksom. Är det så du ser på det? Att om han hade då gett er ett godkännande, så hade det varit bra för på något sätt, så hade folk uppsnappat det på ett annat sätt än det som är sagt tidigare.
Ja, jag tror det. För han, alltså, de uttalanden han har gjort känns ju alltså bara onödiga. Och sen om det var ett skämt eller inte, det spelar egentligen ingen roll. För det kommer ju helt fel läge. Så hade han bara sagt liksom att jag, alla är värda lika mycket, alla ska, ja, som det här med Anders Svensson till exempel. Han hade bara sagt att de har haft samma rekord, alla ska vara lika.
Mm.
Det är inte mer med det. Men så blev det ju inte.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Din utveckling från att du var liten till nu, så på något sätt har den gått hand i hand lite grann med damfotbollens utveckling, känns det som. Du började liksom och amatör och sen så lever du liksom med mycket, väldigt, väldigt mycket mer professionell tillvaro nu. Om man ser på den utvecklingen, vad är det som har betytt mest för dig, så att säga? Är det liksom att förhållandena förändras, eller är det synen på damfotbollen att den har förändrats?
Ja, det är nog både och. Alltså jag var med, alltså mitt första år i Allsvenskan så tjänade jag inte en krona. Alltså jag jobbade 100%.
Vad jobbade du med då? Kommer inte ihåg.
Det var i Kristianstad spelade jag då. Mm. Då jobbade jag på något textilföretag på deras ekonomiavdelning. Väldigt spännande.
Ja, precis. Men du är ekonom.
Ja, det är jag. Ja. Så det, alla mina jobb har ju typ varit kontorsarbete. Mm. Administration, fakturering och så vidare. Så det har ju varit kul att liksom, alltså få följa hela den liksom, jag gick ner till 75%, 50% och sen heltidsproffs. Så jag har gått hela den långa vägen. Mm. Så det ser jag ju som ett att fotbollen ändå har tagit de kliven, och att vi kan verkligen spela fotboll på heltid och behöver inte ha något jobb vid sidan, och det tycker jag är otroligt viktigt.
Då får man de fysiologiska förutsättningarna liksom för och ekonomiska förutsättningarna för att också bli en professionell spelare liksom med bra fysik. Och
precis, och du kan lägga all din fokus och tid på det som egentligen är ditt jobb. Mm. Ditt jobb är fotbollsspelare, och är du på den högsta nivån så ska du kunna leva på det, tycker jag. För så har det varit på här sidan i alla år. Så.
Men är det helt självklart att det, för dig att det skulle bli så på de sidan?
Nej,
det är ju ändå inte en lång period om man ser det ett historiskt perspektiv.
Ja, nej, det är klart att man, när man var mitt i det då, när man jobbar 100% och tränar lika mycket, det att man inte riktigt så att det skulle bli så. Men jag tycker det är skithäftigt att vi är på rätt väg, och det är fortfarande stora skillnader med herrfotbollen, men vi är i alla fall på rätt väg.
Det här man jämför hela tiden med herrfotbollen, hur bra är det för damfotbollen egentligen? För det blir ju lätt så. Många gör det.
Ja, såklart är det ju ingen bra jämförelse egentligen. För att det är ingen som jämför här och de spelar i tennis eller i höjdhopp eller vad som helst. Men det är så lätt att göra det på fotbollen. Och det är klart det blir, det är synd, för det är liksom, det är två olika grejer.
Men varför blir det så då?
Ja, jag vet inte.
Nej.
Alltså jag förstår inte varför det är så enkelt att jämföra oss när de inte jämför någon annans idrott. Jag vet inte.
Är det lagidrotterna? För handbollen är ju inte riktigt sån. Dam- och herrhandbollen till exempel. Eller basket. Kanske ishockey.
Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte varför det är så lätt. Just den idrotten.
Kan det vara för att fotbollen är en sport som många liksom pysslar med själva. Liksom på olika nivåer. Att det är någonting som man anser sig ha rätt att kunna.
Ja, kanske. Jag skulle verkligen vilja veta. Alltså vad är det som gör att det är så lätt att jämföra här och damfotbollen?
Hur trött är du på den jämförelsen?
Mycket. Alltså man får ju höra den nästan varje dag.
Vad är det värsta du hör där? Vad är det som liksom triggar igång dig?
Nej, det är väl, alltså, det är väl inget så som man liksom gör igång på mer eller mindre. Det är bara alltså, alla kommentarer runt omkring och att det ska jämföras hit och dit hela tiden. Det är mest den grejen man är trött på.
Är det att man jämför på hur ni är på plan, alltså spelmässigt?
Ja, det är både och ja, till exempel om vi vinner SM-guld här, så är det inte lika mycket värt om MFF skulle vinna SM-guld. Varför inte? Alltså, varför? Är det för att vi är damfotboll då, eller att de är herrfotboll, och ändå jämförs vi? Alltså, vad är...
Ja, men som säger det, folk liksom,
ja, folk.
Ja, ja, gängsuppfattningen.
Ja. Jag vet inte. Jag har så svårt för att förstå det faktiskt.
När man har då liksom den synen som ofta uppstår, ur det perspektivet, hur ser du på då alla de här händelserna som har varit liksom i samband med galerna, där man kan förvänta sig att förbundet ändå har ett jämställt perspektiv? Är det därför tror du också att det blir så enormt starka reaktioner, att man förväntas ändå att just där ska det vara jämlikt? Men så blir det inte det.
Ja, absolut kan det vara det. Alltså, jag menar, det som du säger, förbundet borde ju vara så jämställt det bara går, tycker jag. Nu har de ju gjort rätt för sig, så jag ska inte sitta och klanka ner på dem nu, för de har ju verkligen gjort rätt för sig efteråt.
Mot dig, ja. De har ersatt dig med samma summa som Anders.
Ja.
Har du bokat din resa till Maldiverna?
Nej, det har jag inte.
För då har du berättat att det kan bli en sån.
Ja. Nej, men det är klart att de tänkte nog inte till där. Och det blev väldigt stort. Mm. Det blev det.
Har det tagit... liksom, har det satt sig känslomässigt för dig, just de bitarna, att du blev liksom föremål för det här? För någonstans har du sagt flera gånger att nej, men jag bad du inte om det här. Liksom. Jag vill...
Ja, det är klart att det har ju tagit lite tid och energi, såklart. Det har du gjort, men som du sa innan, jag är ganska bra på... att det bara rinner av mig. Och det måste man göra. Man kan inte bli bitter i en sån här situation. För det är, som sagt, jag har inte satt mig själv i den här situationen. Jag har slått rekord och det är inte mer med det.
Kan du se det ur ett längre perspektiv, att det ändå kanske har väckt väldigt, väldigt liksom viktiga diskussioner och debatter som det? För det känns ju som att det har varit enorma diskussioner på alla nivåer, och att det ändå har lett till att man fått upp ögonen liksom för
problematiken. Ja, det är ju, alltså, det är, tycker jag, är det bästa i det, att folk har reagerat så starkt och det har blivit diskussioner om jämställdhet och så vidare. Så jag tror att om det hade hänt för 10 år sedan hade det inte varit samma reaktion. Så det är klart att det, den här jämställdhetsfrågan har gått framåt, och att folk vågar säga vad de tycker, och så det är absolut, det har blivit en bra grej av hela soppan.
Hur ser du på jämställdheten liksom i själva liksom förbundet utifrån landslagsperspektivet? Liksom, känner du där när ni är iväg liksom att där får ni ändå samma förutsättningar liksom för att lyckas?
Ja, det tycker jag. Alltså, det är ofta när vi är iväg med landslag. Alltså, vi har ingenting att klaga på. Vi bor alltid på bra hotell. Det är nästan en lyx när man är iväg, för man känner av det sen när man reser med egna klubben och så vidare. Det är inte riktigt samma, men vi har inte samma förutsättningar. Så absolut ingenting att klaga på när vi är iväg så.
Får ni en VM-bonus?
Det får vi.
Är den bra?
Det tycker jag.
För det är ju också en skillnad mot 2003. Där hade ni ingen bonus alls, har jag för mig. Och jag vet att även 2008, då var det i och för sig OS, det är skillnad om det är SOK.
Ja, OS är annorlunda.
Ja, men det har ändå skett en stor skillnad där på de senaste mästerskapen. Nu kommer jag inte ihåg 2011 idag, där fick ni en bonus.
Ja, det fick vi. Absolut har det blivit mycket bättre. Så ja, vi har ju förhandlat fram den här bonusen själva. Så vi är nöjda.
Ni är bra förhandlare. Nu ska du bli sportchef. Du måste vara duktig på det.
Ja, alltså, som tur är så behöver jag inte sitta i de förhandlingarna. Men det är bra.
Det är bra. Mm. Men, och den är prestationsbaserad förstås.
Ja, det är det ju. Mm. Såklart. Så, och det ska det vara.
Ja. Har ni lagt en stor skillnad mellan ett silver och guld där?
Jag vet faktiskt inte exakt hur det ser ut. För att jag vet att de har förhandlat, men vi kommer att få reda på exakt hur det ser ut nu när vi samlas. Mm. Så vi får se.
Men det borde det vara, så att det blir en extra.
Ja. Det är det alltid. Det var det 2011 också.
Mm. Ja, det är bra. Kanske ni kan casha in lite det där sista mästerskapet liksom. Kom hem med en liten plåt.
Ja.
Liksom. Men du, om man tittar då ju det du säger, att i landslaget har ni det väldigt bra, en bra förutsättning och har det bra i klubben. Det finns folk, jag träffade en person faktiskt för några dagar sedan som ville sätta sig och diskutera damfotbollen och frågade mig att varför ifrågasätter de så mycket när de inte drar in lika mycket pengar som herrarna gör på landslagsnivå eller på klubbnivå när det inte kommer den publiken. Det här, nu nickar du så du känner jag, det känns, du kanske har fått frågorna förut. Inte bara från journalister utan från vanligt folk. Men vilka rättigheter har ni där egentligen att liksom kräva bra förutsättningar, höga löner när det liksom inte finns en publiksuccé på läktarna till exempel?
Nej, det är klart att den frågan kommer ju, den ställs ju alltid. Mm. Att, ja, men ni drar inte in några pengar, varför ska ni ha pengar typ? Så att det, jag kan hålla med om, alltså herrfotbollen drar in mer pengar, då ska de ha mer pengar också. Men jag tycker också att skillnaderna är för stora. Sen har vi problem på klubbnivå att få folk. Vi hade seriefinal igår och hade 600 här på IP. Och sen kan jag tycka att 7 en söndagkväll är väl kanske inte bästa tid heller. Så att det känns som att TV styr mycket, men man måste också se till hur ska man få folk till matcherna, vad är bästa tid och så vidare. Men man kan inte bara säga till att ja, men TV kan visa nu och då kör vi nu. Då blir det så här. Då kommer det inget folk. Så det, ja,
man måste... alltså det som är en positiv utveckling är just att TV ändå sänder matcherna, kan slå då publikmässigt.
Ja. Det är alltså jättebra att alla matcherna visas nu och att man kan kolla liksom online alla matcher. Det är helt otroligt. Så jag är jätteglad för att det har blivit så. Sen måste man kanske tänka till mer när man lägger matcherna, kan jag tycka. Mm.
Men för att återgå till frågan om vilka rätt, liksom, vad är gränsen där? Är det att ni ska ha lite mer utav kakan och kanske då framförallt kopplat till Svenska förbundet och UEFA som man kan tycka har ett ansvar då mer än kanske?
Ja, alltså om man ser till Champions League till exempel, de skillnaderna det är ju löjligt. Att herrarna ska ha 99%, 99, någonting. Alltså jag förstår att herrarna ska ha mer. Det säger jag ingenting om. Men den fördelningen, den är orimlig. Vi går minus när vi spelar Champions League. Det är det finaste du kan spela som klubblag. Och så ska man inte ens gå runt på det.
Mm. Det är en konstig ekvation, yeah. Givetvis. Jag pratade lite grann med Karl-Erik Nilsson som ordförande i Svenska fotbollförbundet där. Om det där han sa på Allsvenska upptaktsträffen att på vårens möte här så ska de, för ni har ju i klubben lyft den frågan, Claes är ju duktig på det. Men att han också från sin sida liksom försöker påverka de stora förbunden mer när han är iväg och tillsammans kanske med de andra nordiska länderna. Gör de tillräckligt där, tror du, och liksom, räcker det någonstans mot de starka liksom nationsförbunden?
Alltså jag hoppas det, för man måste ju börja någonstans. Och att Claes, som är vår vd, som verkligen brinner för detta och tar de frågorna och ställer krav och så vidare. Alltså vi måste ju börja där. Alltså säger vi ingenting, då händer det ingenting. Så jag tycker han gör ett otroligt bra jobb. Och han är inte rädd för att säga vad han tycker heller. Så det är viktigt.
Och tror du att Karl-Erik Nilsson kan driva de här frågorna lite grann mot? För han var inne på att vi i Sverige tillsammans med Norge och andra liksom starka damnationer, om man får med sig Tyskland mot UEFA, så kan man ändå lyfta upp frågorna på bordet på ett annat sätt.
Ja, jag tror vi måste göra det tillsammans. För det går inte att komma ett land där och ett land där, utan att man verkligen gör det alltså tillsammans och liksom trycker på. För jag tror är vi bara tysta och liksom inte säger någonting, då kommer det inte hända något heller. Så jag tror det är viktigt att vi gör det verkligen ihop.
Om man tittar på den, det finns en tendens i andra länder nu att de stora, om vi får kalla det herrklubbar med stora anrika klubbar, liksom Arsenal, Chelsea, PSG, satsar på att ha liksom en professionell damsatsning också. Där det också finns krav från vissa sponsorer att har du inte den satsningen så går vi inte in med och pumpar in pengar i det här laget. Så hur viktigt är den att det kommer från inte för klubbarna själva bara, utan faktiskt utifrån, att sponsorerna sätter de kraven?
Jo, det är alltså jätteviktigt, och jag tror att fler och fler lag får de här kraven på sig, och att de här storlagen, som du sa, med, ja, vi har nu i England till exempel med Manchester City och Chelsea och de här lagen, att de börjar satsa. Jag tror att då kommer nog bli lite problem för de svenska klubbarna också, och behålla alla superstars. För går ett här lag in och verkligen satsar på damsidan i de stora klubbarna, då har vi inte mycket att sätta emot.
Då gäller det att MFF går tillbaka till det de hade innan. IFK Göteborg till exempel, som inte har en damsektion på det sättet. Liksom ingen. Elfsborg, jag vet hur jag har pratat med. AIK Hammarby däremot, de har ju...
Ja, de har ju gemensamt. Ja,
och de får ju också med sig, jag bara tänker, man får med sig en publik som redan finns. Alltså som håller på klubben, som har ett hjärta.
Ja, det är, jag håller med. Alltså det är... Jag tycker det borde vara ett krav att man har en dam- och flicksida i de stora klubbarna. Mm. För jag tycker det är ett måste.
Det kanske man skulle kunna sätta in i elitlicensen.
Ja, nästan.
Mm. Du kanske kommer hamna på en sån här sportchefsmöte sen och får driva frågorna mot förbundet då.
Ja, alltså jag tycker det är ändå 2015. Mm. Det borde vara lag.
Och just det här att man, jag vet när jag spelade handboll när jag var yngre, så fick vi helt plötsligt, skulle vi vara med Västra Frölunda, som då var en stor klubb och var nästan guld på här sidan. Vi skulle vara deras första tjejlag. Och det lät ju jättebra liksom. Sen ett halvår senare så åkte killarna som var lika gamla till Jugoslavien på träningsläger, och vi åkte utanför Göteborg och sprang på en plan liksom, sådana här konditionstester. Då kände man ju så här att det blev inte någonting med det, det blev ett pannkaka. Och det kändes skönt att hamna i en damklubb då, som liksom, där man kände att här är jag hemma, här finns det folk som tror på oss. Kan du känna så också när ni ändå gjort era satsning och gick loss från MFF? Eller gick loss, ni fick inte vara kvar. Eller hur? Vi gick inte frivilligt.
Nej, det gjorde vi inte.
Nej, men att för att man ska vara i till exempel IFK Göteborg eller Malmö FF, då måste det ju vara på riktigt liksom, så man verkligen känner sig välkomna. Är det då en förändring hos klubbledningen liksom, för att ni ska kunna känna er lika hemma som ni gör här, lika värdefulla liksom?
Jag tror det måste vara en alltså att det ska vara ömsesidigt, alltså liksom att ja, nu ska vi ha en damsektion och det ska vara på lika villkor. Och jag tror att egentligen när vi inte fick vara kvar under MFF, så vi fick ju vår egen identitet i stan, och jag tror det var jätteviktigt just då att vi fick vår egen eget klubbmärke och så vidare, att vi kunde synas på ett annat sätt, för vi var verkligen under herrarna där, vi var liksom bara en, vad ska man säga, en avdelning som kostar pengar. Mm. Och då, det är klart att det blir liksom så lite åt sidan. För jag tror att skulle det vara, om vi skulle kanske slå ihop våra klubbar idag till exempel, då tror jag det varit på lite mer lika villkor. För det, vi har verkligen jobbat fram ett varumärke nu som är väldigt starkt. Så jag tror det har blivit lite annorlunda idag.
För man vill ju ändå att små tjejer som växer upp, nu kan ju då FC Rosengård vara att där vill jag spela liksom. Men det finns ju också många som växer upp med föräldrar som har ett väldigt starkt MFF-hjärta eller blåvitt hjärta liksom. Och att det vore en självklarhet för de unga tjejerna att känna att men jag en dag vill jag bära den himmelsblå tröjan liksom.
Ja, jag var ju likadan när jag var liten. Jag visste att jag skulle spela i MFF en dag. Och få spela i ljusblått, och MFF är ett jättestarkt varumärke. Och för mig som liten var det ju, ja, det var ju som en dröm. Så det är klart att det är kanske lite lättare att drömma om, alltså när jag var ung, om MFF eller istället för Rosengård. Mm. Det är inte riktigt lika starkt. Men idag är det ju, jag tror med de profilerna vi har i laget idag med Marta och Ramona och så, det blir ju en annan grej. Och det är klart att det är många som vill spela i samma lag som Marta.
Mm. Och det gör du.
Ja.
Ett tag till.
Ja.
Du var inne på din uppväxt där. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
Ja, alltså växte upp väldigt skyddad i små byar runt omkring. Sambi, Harlösa, Väberöd. Så ja. vad ska man säga, jag har varit väldigt det mesta har jag handlat om fotboll. Jag började spela när jag var 6 år gammal och hängde på kompisar och så vidare. Och sen flyttade vi då till Vebröd efter när jag, typ när jag var 11. Så här, det var väl då det riktigt började på allvar. Jag hade en tränare som var med lite inom Skånefotbollen och så. Så ja, han såg mig från början och det är väl han som verkligen pushar mig liksom.
Men du spelade ju med killarna nu var yngre också, som många tjejer gjort, eller?
Ja, det gjorde jag. Fram till jag var kanske 11 när vi flyttade ifrån Harlösa då. Och sen var det bara tjejfotboll efter det.
Mm. Och du har bröder?
Ja, jag har 3 bröder. Två hela och en halv.
Hur mycket är de äldre eller yngre?
De är yngre alla faktiskt.
De är yngre, så det är stora syster. Det är klart att det blir... Ja. Är du stora syster? Typ, alltså...
Inte så. Nej. Det känns som min ena bror, han är 7 år yngre än mig. Det känns ibland som han är den äldsta av oss på något sätt. Ja, det känns som han är den trygga punkten av oss 4 då. Mm.
Och då har du inte... jag har 3 söner, där ser man ju att de tävlar ju oavsett ålder väldigt mycket. Har du upplevt att du har haft den miljön också, eller är det bara för att du var stora syster så har du liksom inte behövt...
Jag har nu aldrig behövt ta den fighten. Nej. Det har varit värre mellan mina andra 2 bröder då, som är jag är 5 år mellan dem. Det känns som de har tävlat mer. Så jag har väl mest åt bredvid tittat på när de har bråkat.
Ja, det var inte behövt liksom, för det kan ju också vara annars vara utvecklande rent sportsligt sådär, om man...
Ja, det är klart vi har tävlat och så här, men ja, jag har ändå varit den äldsta, så jag har lite fått medla mellan dem istället. Men
spelade de fotboll också?
Ja, de gjorde det när de var yngre.
Så det är liksom fotbollsfamilj på riktigt?
Ja, det kan man säga. Men sen den ena skadade sig och den yngsta bara slutade och började spela data istället.
Det är stillasittande, jag gillar inte personliga tränare.
Nej, jag ska få igång dem nu.
Ja.
Jag har inte riktigt haft tid att träna med familjen på det sättet, eftersom jag har haft fotboll och så vidare. Men nu efter karriärens slut så ska jag, då kan de inte gömma sig längre.
Nej, då ska du vara på dem. Du, om man tittar på, du är en förebild där som håller på länge, och det finns internationellt också fler... spelare som kör längre än vad man tror jag gjorde tidigare i sina karriärer, upp på 36, 37, 38. Många tjejer har lagt av ganska tidigare. Hur viktigt tror du att man visar, att ni visar liksom, att det går att hålla på länge?
Jo, alltså det, jag menar, om man ser på de som är unga idag, de tränar ju så mycket mer än vad jag gjorde när jag var i den åldern. Kanske de som är 18, 19 nu. När jag var i den åldern tränar jag 4 pass i veckan. Ingen styrka, inget sånt. Man körde kanske... Man skulle köra sån här aerobics och sånt på den tiden. Eller spinning och sånt. Jättetråkigt. Men, så att jag kan förstå de som är unga idag att de inte håller på lika länge. För att de tränar så otroligt mycket redan nu. Så de kommer säkert vara trötta på det tidigare än vad jag tröttnar.
Ja, du menar så? Att, att
det sliter på dem för mycket redan nu. Så det kommer nog inte vara många som fortsätter så länge som jag har hållit på. För att jag glädjer ju nästan i den åldern. Man tränar ju knappt ingenting.
Du blev ju på talangen.
Ja, typ.
Ja. Ja, det är klart att du kommer den utvecklingen kanske också lite senare. Men många kvinnor eller som idrottar slutar ju ofta på grund av att de vill skaffa familj och skaffa barn. Hur har du resonerat där? För det är ju inte så lätt att göra om man ska spela fotboll, för då blir man ju i alla fall borta en säsong.
Nej, så är det ju. När jag var ung så kände jag aldrig liksom att jag har aldrig haft den här naturliga längtan efter barn. Den har kommit lite nu på senare år, men det har hela tiden varit att karriären har gått före. Så, men det är klart att man börjar bli lite sugen, så är det.
Ja, och 38, då börjar
jag också. Ja, det börjar bli riktigt tajt.
Ja, fast det är ingen fara än, men vad säger man, klockan liksom tickar på lite blå. Ja, och du har känt en skillnad där de senaste åren.
Ja, det har jag faktiskt. För mina syskon har ju fått barn. Så jag har många brors barn. Mm. Liksom, och det, jag gillar att träffa dem och så vidare. Så det är klart att man har börjat känna att det har varit kul att ha ett eget.
Är du orolig för det? Att du har liksom på något sätt låter karriären ta den platsen av naturliga skäl, för du har velat det, att det blir för sent liksom?
Nej, jag är inte, som sagt, jag, det är klart att jag ibland skulle vilja ha barn och sen ibland bara nej. Alltså jag är fortfarande där. Mm. Jag tror aldrig jag kommer bli riktigt redo för barn, utan det blir det så blir det.
Mm.
Och blir det inte så får jag sno en av brossarnas.
Du får låna. Ja. Precis. Ja, men då vet man inte. Det kanske det, men nu finns det ju ett annat utrymme ändå i ditt liv. Om man säger, så du behöver inte ta de fysiska hänsynen liksom, framöver. Så att, blev inte förvånad i så fall om det skulle bli. Men vi får väl återkomma i frågan, tror jag.
Absolut.
Vi släpper den här. Men är du för en del gillar ju inte heller att leka med barn, men det verkar du ändå göra. Men
ja, absolut.
Jag tror till och med någon gång när jag ringde att det var någon där.
Ja, ja absolut. Jag gillar att hänga med brorsarnas barn. Och, men samtidigt är det skönt att åka hem efter några timmar.
Ja,
så det är både och. Ja. Man kan låna och sen lämna tillbaka.
Spelar du fotboll med dem då? Eller vad gör du?
Ja, det blir en massa aktiviteter. Där är brorsans ena, han är 9 år. Mm. Han är helt galen i fotboll. Mm. Så det blir mycket sånt med honom. Men de andra har inte riktigt tagit fotbollen till sig än. Så jag får se hur mycket jag kan tvinga dem. Tvinga dem rätt.
Du, när du ändå då kommer kanske få lite mer tid än vad du har när du är fotbollsspelare. Finns det andra saker som har fått stå tillbaka i ditt liv som du känner att det här ska jag?
Det är faktiskt mycket familjen som jag har. Jag känner att jag inte har haft tid. Jag har missat många, många födelsedagar eller vad det nu än har varit, så jag ska verkligen ta tillbaka den tiden med familjen och försöka öka på så mycket grejer som möjligt. De har ju varit, jag vet inte hur många matcher, de har alltid varit stöttat mig, så nu får jag ge tillbaka.
Mm. Känns det skönt att veta att den nu finns det tid för
det? Ja, det känns jättebra faktiskt. Och inte behöva säga nej varje gång, utan kunna ställa upp. Och det är inte många gånger som jag har kunnat till exempel passa brorsbarnen och så vidare. Så det, jag får ta igen allt sånt nu.
Så kommer fullt upp här.
Ja.
Och det är inget annat rent intressemässigt sånt där som du känner att du kommer inte starta några kurser eller liksom sånt?
Nej,
där. Inga andra sporter som du känner att...
Nej, jag kommer nog... ingen annan sport, så jag kommer ju spela korpen.
Ja, just det.
Förhoppningsvis med FC Rosengård som har startat något lag.
De startar korpen. Ja. Vilka kommer ni vara där då?
Det är ju gamla lirare. Carolina Vespa, Jenny Engvall, Astrid och Helga Dotter.
Det blir ju ett kanonlag.
Ja, det kommer att bli superstars.
Superstars, kan inte rusta superstars. Ni har inte, du har tänkt på det här med skaderiskerna, det säger man ju alltid korpen. Att,
Nej. Får man en bristning för man vill komma hit och ta lite behandling.
Ja. Det är inte allvarligt så. Det som har varit kunnat vara jättestort under karriären.
Precis, kan du ta lite. Då får man ju vila sig ifrån.
Ja. Bra. Du, VM då. Vi började där, vi avrundade där. Planet lyfter snart. Nu har några veckor i Toronto. Det är ganska lång uppladdning på plats innan. Men vad landar ni, tror du, till slut? När kommer du hem? Vilka datum?
Jag kommer gärna hem den 6 juli.
Mm.
Det hade varit... Alltså jag drömmer om att få spela en final. Så det...
Har ni fortfarande truppen som räcker till det?
Jag tycker det.
Mm.
Vi har en väldigt bra centrallinje. Och får vi bara behålla alla de vi har nu friska och vi får flyt, så kan vi gå hela vägen.
Och då ska ni hyllas var någonstans?
Jag vet inte vad det blir.
Nej.
Men ta gärna en liten hyllning innan semestern.
Och kanske en slutligen på fotbollsskalan. Tack för karriären. Men du kanske inte är med där till hösten. Det har du inte ens tänkt på.
Nej. Det blir nog inte så många fotbollsskalor.
Hur firar du sist? Eller blir det inga mer fotbollsskalor? Är det så?
Inte som det känns nu.
Nej.
Men skulle vi vinna ett VM-guld, då kan jag tänka mig att ställa upp.
Då kommer du.
Yes.
Bra. Vi avrundar där.
Ja.
Stort tack. Lycka till.
Tack så mycket.